Välkommen till 24 kyrkans podcast. Vi hoppas att den här undervisningen kommer att inspirera dig. Besök oss gärna på 24kyrkan.se.
Förra veckan så talade jag om helande. Om hur vi som individer och som församling vill leva. Om vi vill leva och göra som Jesus sa, så kan vi förvänta oss att Jesus vill hela. Och hur Jesus genom evangelierna visade på Guds rike genom faktiskt helande av människor. Och hur Jesus sände ut sina lärjungar i sin tur till att både berätta om de goda nyheterna. Hur det finns en Gud som älskar oss och som vill ha gemenskap med oss. Och att vi även ska få visa de här goda nyheterna för människor genom att be för sjuka och få se människor bli friska. Och jag avslutade med att läsa en bön som man läste i den första kyrkan. En bön som de bad när förföljelserna startade. Och den står i Apostlagärningarna 4:29. Och där står det så här: hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du sträcker ut din hand och låter helande tecken och under ske genom din helige tjänare i Jesu namn. Jag ville återvända till den här bönen idag, för jag tror att vi behöver den. Jag tror att vi behöver hjälp. Jag tror att vi här inne vill se mer av Gud. Mer av Gud i våra liv, mer av Gud där vi bor och verkar, mer av Gud här i Flemingsberg. Att vi vill se fler människor lära känna Jesus. Att vi vill se fler människor bli döpta. Man lägger inte en massa tid och energi exempelvis på en kyrka som 24-kyrkan. Om man inte förstår att det behövs fler kyrkor mitt där människor lever och bor och rör sig. Och man hänger inte kvar här om man inte på något sätt tror på gemenskapen. Tror att relationer är viktiga och inte minst tror att det bästa vore om fler människor kunde få tag i det. Hur bristfälliga vi naturligtvis än kan vara i oss själva. Men jag tror att vi tror det och jag tror att vi önskar att få se mer. Men så tror jag en sak till och det är att många inte riktigt kan se hur det ska kunna ske. För att man själv känner sig så begränsad. Möjligtvis kan det ske genom andra, men kanske inte genom mig, för att jag själv känner mig begränsad. Att man känner att jag har inte någonting att ge ut. Vad har jag att säga om varför jag är kristen? Vad har jag att säga om att ha en relation med Gud? Jag kanske borde ha någonting att säga. Men jag kanske inte har det ändå. Hur skulle jag kunna bjuda med någon till kyrkan? Jag går här för att jag håller fast vid någonting som jag hoppas på. Men som jag ännu inte riktigt har sett. Och som jag kanske inte riktigt ens vet om jag kommer att få se. Och så kanske man får dåligt samvete över det. För jag borde ha mer att ge, för jag är ju kristen. Och det borde räcka. Och så skäms man, eller så blir man lite mer frustrerad. Och så vet man inte vem man ska bli frustrerad på. Är det Lydia jag ska bli frustrerad på? Eller är det Gud jag ska bli frustrerad på? Eller så får jag väl bli frustrerad på mig själv. För jag borde ju veta bättre på något sätt. Och så fastnar man i värsta fall i en negativ spiral. Av att man inget ser, inget får, inget känner. Förutom kanske skuld och skam över att inte vilja något. Över att inte känna något när det man kanske tycker att man borde vilja och borde känna är glädje och frid och de där strömmarna av levande vatten. Och jag skulle vilja stanna upp och tala om det där som kanske skaver i vissa människors liv. För jag tror inte att det är särskilt konstigt, eller rättare sagt, jag tror inte att det är särskilt ovanligt att det gör det. Och idag skulle jag vilja tala särskilt till dig som har varit kristen länge. Som kan det mesta i teorin. Som vet hur det borde vara. Men som känner sig så långt ifrån allt sånt att det enda som du har kvar är att du tror. För du kan inte sluta tro. Men så kan vi inte ha det. Så ska inte du behöva ha det. Utan jag skulle idag vilja att du fick släppa dina tankar om vad du inte har att säga, inte har att bidra med. Släppa att du tycker att du borde kunna formulera mer kring vad Gud har gjort för dig. Att du släpper vad du tycker att du borde känna som du inte känner. Släpp taget om det. Jag tänker att vi kunde börja på en ny kula idag. Jag tänker att vi kunde börja skriva på ett nytt papper. Det råder ju inga tvivel dock om i Bibeln om att vi har ett uppdrag som kristna. Vår tro är inte tänkt att vara en privat tro. Vi är tänkta att vara Guds ambassadörer här på jorden. Tänkta att visa hans kärlek. Så är det ju. Och det är inte det som jag har tänkt lyfta bort idag. Men så har vi det där med vad det är som vi ska dela. När Jesus sände ut lärjungarna med missionsbefallningen, gå ut och göra alla människor till lärjungar, så var det människor, han sände ut människor som hade gått bredvid Jesus i liksom realtid i 3 år. De hade sett och de hade hört, de hade fått förstahandsinformation. De hade inte fattat allt de hade hört och sett. Det påtalade Jesus flera gånger i Bibeln. Men det hindrade inte Jesus ändå för att sända ut dem. För de hade sett och de hade upplevt framför allt. Vad har du sett? Vad har du upplevt? Det är en relevant fråga för sammanhanget. Om du också ser dig själv som utskickad. Vi ska gå till ett ställe i Romarbrevet 15. Och läsa vad Paulus skriver. Som visserligen inte var en realtidslärjunge till Jesus. Men som väldigt påtagligt ändå drabbades av Jesus. Och blev omvänd. Romarbrevet 15 och 18. Där står det så här. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Och den här texten handlar för all del egentligen om att Paulus inte vill påstå att någonting har skett i hans egen kraft, i hans eget namn. Men när jag läste den så drabbade den här texten mig från andra hållet. Att Paulus inte ville tala med hedningarna, alltså med de som inte var judar, med de som inte trodde, om något annat än det som han faktiskt hade upplevt att Gud hade gjort med och för honom. Jag vågar inte det. Jag kan inte. Vad har jag att komma med förutom det som Gud har gjort? Ganska ofta så talas det om, och jag har väl säkert också gjort det jättemånga gånger, för det är ju sant, att vi har ett uppdrag att gå. Och att när vi går så kommer den helige ande då att hjälpa oss. Vi måste bara våga ta det där steget. Vi måste våga gå ut på vattnet. Gud kommer inte hjälpa dig förrän du faktiskt går, har jag liksom fått predikat för mig själv. Men Gud kommer inte hjälpa dig förrän du själv går. Och det kanske kan stämma ibland. Det är inte fel att predika om att vi ibland måste våga. Måste våga innan vi vet. Måste våga prova göra det omöjliga. Att vi måste våga gå för att också få. Men vet du att jag tror faktiskt att det är lika sant att vi måste få för att också kunna gå. Och nu så ska vi gå till Gamla testamentet och vi ska gå till Domarboken. Det är inte en bok som många upphåller sig jätteofta och jättelänge, men vi ska läsa ganska mycket ur Domarboken idag faktiskt. Domarboken 6 ska vi börja i. Och vi ska läsa om Gideon. Och vi ska läsa om när Gideon fick ett uppdrag av Gud. Och när Gideons självbild, kanske även Guds bild, men framförallt självbild, gjorde att han behövde Guds bekräftelse. Inte en, utan 3 gånger. Vi ska gå till Domarboken 6 och 14. Och där står det så här. Då vände sig Herren till honom, alltså Gideon, och sa: gå i denna kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarar honom: o Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngsta i min fars hus. Herren sa till honom: jag är med dig och du ska slå midjaniterna som en enda man. Gideon svarar: om jag har funnit nåd för dina ögon, så ge mig ett tecken på att det är du som talar med mig. Gå inte härifrån förrän jag kommer tillbaka till dig och bär fram min offergåva och lägger den framför dig. Han sa alltså: Gud, jag stannar tills du kommer tillbaka. Och Gideon gick in och tillagade en killing, likaså osyrat bröd av en efa mjöl. Därefter la han köttet i en korg och hällde sparet i en kruka. Sedan bar han ut det till honom under terribinten och satte fram det. Då kom Guds ängel till honom. Eller då sa Guds ängel till honom: ta köttet och det osyrade brödet och lägg det på berghällen där och häll spadet över det. Han gjorde så. Herrens ängel räckte ut staven som han hade i handen och rörde med spetsen vid köttet och det osyrade brödet. Då slog det upp en eld ur klippan och förtärde köttet och det osyrade brödet. Och Herrens ängel försvann ur hans åsyn. När Gideon såg att det var Herrens ängel sa Gideon: ve mig, Herregud, jag har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte. Men Herren sa till honom: frid vare med dig, var inte rädd, du ska inte dö. Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det: Herren är frid. Gud kallar Gideon. Gud ger Gideon ett uppdrag. Berättar hur det ska gå. Men Gideon känner sig inte alls bekväm med uppgiften. Skicka någon skickligare. Skicka någon större. Skicka någon mäktigare. Skicka någon med bättre CV. Skicka någon som andra ser upp till. Men skicka inte mig. För jag har inget. Och jag tycker det är så fint att genom hela texten läsa om hur Gud inte slår ner på Gideons tvivel och på Gideons mindervärdeskomplex. Utan att Gud är så mild och att Gud möter Gideon precis där Gideon är. Jag är med dig, säger Gud. Jag stannar tills du kommer tillbaka. Frid vare med dig. Var inte rädd. Men trots att Gideon fick det tecken som han bad om kände han sig ändå inte riktigt säker. Så vi ska fortsätta läsa i Domarboken 6. Hoppa fram till vers 36. Så säger Gideon så här. Och Gideon sa till Gud: om du verkligen vill rädda Israel genom min hand som du har lovat. Se då här. Jag lägger ut den nyklippta ullen på tröskplatsen. Om det kommer dagg bara på ullen medan marken förblir torr, då vet jag att du har lovat rädda Israel genom min hand. Eller att du tänker rädda Israel genom min hand som du har lovat. Och det blev så. När han tidigt nästa morgon kramade ur ullen kunde han pressa ut så mycket dagg ur den att det fyllde en skål med vatten. Men Gideon sa till Gud: låt inte din vrede brinna mot mig om jag talar än en gång. Låt mig få försöka bara en gång till med ullen. Gör nu så att ullen förblir torr, men det kommer dagg överallt på marken. Gud gjorde så den natten, bara ullen var torr, medan det kommit dagg överallt på marken. Jag tror inte att orsaken till att Gideon behövde bekräftelse efter bekräftelse efter bekräftelse handlar om att Gideon tvivlade på Gud egentligen. För Gideon säger ju här själv, som du har lovat Gud. Som du har lovat. Utan jag tror att han tvivlar på sig själv och sin egen kapacitet. Gideon hade fått ett uppdrag, men Gideon behövde få innan han kunde gå. Han bad först, bad Gud om inte bara ett utan tre tydliga tecken på att Gud faktiskt var med honom. Och sen när Gideon hade fått den bekräftelse han behövde av Gud och faktiskt går, så ber Gud Gideon i sin tur att lita på honom. Vi ska tillbaka till domarboken 7. Och så börjar jag i vers 2. Herren sa till Gideon. Gideon hade alltså dragit ut med sin armé. Folket som följer dig är för många för att jag ska vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel kan då berömma sig mot mig och säga, min egen hand har frälst mig. Meddela nu folket, den som är rädd och förskräckt kan vända om och skynda sig bort från Giljasberg. Då vände 22 000 man av folket tillbaka och bara 10 000 stannar kvar. Men Herren sa till Gideon, folket är fortfarande för många. För ner dem till vattnet så ska jag där göra ett urval bland dem åt dig. När jag säger till dig, den ska gå med dig, så ska han gå med dig. När jag säger till dig, den ska inte gå med dig, så ska han inte gå med. Så förde han folket ner till vattnet och Herren sa till Gideon, alla som läppjar av vattnet som hunden gör, den ska du skilja ut från den som går ner på knä för att dricka. Och då visade det sig att antalet som läppjat av vattnet genom att föra det till munnen med handen var 300 män. Alla de andra hade gått ner på knä för att dricka vatten. Herren sa då till Gideon, med de 300 män som läppjade av vattnet ska jag frälsa er och ge midjaniterna i din hand. Alla de andra kan gå hem, var och en till sitt. Så då går alltså Gideon. Först så går han ut med 32 000 män. Sen så blir det 300 till sist. Och Gud ger honom segern, inte med de 32 000 utan med de 300. Få för att gå. Och Gud gav med besked. Gud ger fortfarande. Och ibland är känslan av att vi ingenting har. Vi har ingenting på vårt CV som vi känner att vi kan komma sig, vare sig inför Gud eller inför människor med. Vi är för all del frälsta. Och vi vet det, och därför så vet vi också teorin att vi har en massa saker som kanske borde få oss att gå. Men det räcker inte, för vi har inget som känns levande i oss. Vi kanske har haft det förut, men vi kanske inte har det nu. Då kommer den där skammen och skulden krypande. Jag borde ha någonting. Jag hade någonting en gång, men av olika anledningar så har jag inte det längre. Kanske tänker vi att det var en planta, liksom en växt som vi inte vårdade och därför dog den. Kanske tänker vi att Gud stängde ner kanalerna, jag var inte värdig. Kanske att vi aldrig dög från första början. Och då är det så lätt att fastna i en tro som handlar om borden, om skam och om skuld. Där man därför inte vågar komma inför Gud och be om något nytt. Jag fick, men jag tog inte vara på det. Jag var en dålig förvaltare. Men släpp det då. Samme Gud som mötte Gideons tvivel, mindervärdeskomplex, rädsla eller vad det var, med mildhet, med tålamod, med kärlek, med frid. Samme Gud vill möta dig. Du kanske fick något från Gud och du kanske inte tog vara på de möjligheterna. Det kanske verkligen är så. Men tror du verkligen att det betyder att Gud inte vill göra det igen? Att Gud inte vill ge dig goda gåvor igen. I Johannes evangelium 3:34 så står det, Gud ger anden utan begränsning. Och i Romarbrevet 11:25 står det, Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Eller ta Petrus till exempel. En av lärjungarna som faktiskt också gått bredvid Jesus i 3 år. För att sedan när det verkligen gällde förneka honom, inte bara en gång utan 3 gånger. Håller Jesus det sedan emot Petrus? Nej! Han upprättar honom, ger honom en ny startpunkt att gå utifrån. Och jag har ofta talat om att ge som gåva det vi har fått som gåva. Vad vill du ha som gåva? Vad behöver du? Vad vill du ha att kunna ge som gåva? Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus gjort genom mig, skrev Paulus. Vad behöver du? Vad vill du? Vad behöver du få av Jesus innan du själv kan gå? Oavsett om du borde ha gått förut, oavsett om du fick någonting som du borde ha kunnat gå på förut. Vad behöver du idag? Vad behöver du nu? Har du vågat säga det? Har du tillåtit dig själv att ens tänka så? Känna så? Uttrycka så? Eller är du fast i vad du inte kan, inte klarar av? Vad du känner att du har missat, vad du känner att du har förlorat? Vad du känner att du inte kanske tog vara på? Ja, men Gud är inte våran nickedocka. Gud är ingen katalog som vi bara kan beställa saker ifrån, säger en del. Och det kan låta fromt att säga så. Att Gud hjälper den som hjälper sig själv. Men det är inget annat än destruktiv individualism. Paketerat i ett fromt omslagspapper. Gud har aldrig tänkt att vi ska klara oss själva. Gud har aldrig sagt att du får en chans. Gud har ens aldrig sagt att du får bara 5 chanser. Gud förlåter om och om igen. Gud ger om och om igen. Gud är en god förälder som bara ger sina barn goda gåvor. Vi ska gå till Matteus evangelium 7:7. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska inte då er far i himlen ge det som är gott till den som ber honom? Håll inte dina behov från Gud. Håll för all del inte din synd ifrån Gud. Bekänn din synd. Men sluta inte där. Utan bekänn också dina behov inför Gud. Att tro att vi klarar oss själva, det är en slags synd som slår dubbelt mot oss själva. Att förneka oss själva Guds välsignelse för att vi inte tycker att vi borde be om den. Men Gud vill välsigna dig. Oavsett vad du har gjort med de välsignelserna som du tidigare har fått. Gud vill inte att du ska leva på teorier eller på andras upplevelser eller på andras sanningar. Utan Gud vill ge dig en förstahandsupplevelse av hans kärlek. Av hans nåd, av hans kraft, av hans gåvor. Be om det. Gideon behövde få en personlig upplevelse och bekräftelse om vem Gud var och ville göra. Men inte minst en bekräftelse och upprättelse av bilden av Gideon som han hade av sig själv. Och Gud klankar inte ner på honom utan kommer emot honom med kärlek, med frid och med upprättelse. Ser du nu Gideon? Förstår du nu? Ser du nu vem jag är? Ser du nu hur jag ser på dig? Och kanske handlar det om att även för dig att låta Gud förnya bilden av vem han är. Kanske handlar det för dig om att låta Gud riva ner de här murarna som du själv inte orkar riva ner. Byta ut den här skammen och skulden mot ett möte med Guds frid, Guds kärlek. Låta Gud återigen få berätta för dig vem du är. Och jag ska avsluta med att läsa ur Romarbrevet igen, fast från The Message. Det här är Romarbrevet 8 och 12. Där står det så här: förstår ni inte att vi inte är skyldiga det gamla gör det självlivet så mycket som ett rött öre? Vad har vi för nytta av det? Ingen alls. Det bästa du kan göra är att ge dig en hedlig begravning och ta itu med ditt nya liv. Guds ande kallar. Det finns grejer att göra. Det finns saker att se. Uppståndelselivet som ni har fått av Gud är inte ett försagt dystert liv. Det är äventyr och förväntan. Det ropar på Gud som ett barn. Vad ska vi göra nu, pappa? Guds ande rör vid vår ande och bekräftar dem vi är på riktigt. Vi vet vem han är och vi vet vilka vi är. En far och hans barn.
Tack för att du har lyssnat på 24 kyrkans podcast. Du är välkommen att besöka oss varje söndag. Mer info finns på 24kyrkan.se.